Det är väl lite grann där man vill upphäva tyngdlagen. Det har jag brukar ofta tjata om. Man vill sväva fram. Alltså, ibland känns det inte så. Om man lugnt säger. Ibland känns det som man är åt andra håll istället.
Gudmund Söderin har lagt ut hundratals leder för klättrare i Sverige och Norge. Och han är fjällräddare i alpina fjällräddningen.
Man har som två. En säger, men åh, släpp det här, är jättejobbigt. Och en som säger, men du vill ju det här.
Hans dotter Nanna Söderin tillhör eliten av klättrare i Sverige och har bestigit toppar på flera håll i världen. Jag heter Linnea Lotto och Ute med P1 tar idag med sig stegen, rep och ishacka ut till en istäckt klippvägg i Östersund. Och tillsammans med friluftskocken Erik Thornblad lagar vi lunch över en stekhäll.
Så för att steka de här raggmunkarna idag så behövs det bara en... Ja, det behövs inte många vedträn.
Klättring är något som alla människor håller på med som barn. Vi klättrar på det mesta. På stolar och i träd, i klätterställningar. För en del växer det där bort med åren. Och för andra byts träd och stolar ut mot klippor och isväggar.
Sen kommer jag fråga om varför man gör det. Skulle man göra samma sak om man inte talar om det för någon? Det var väl samma, när man var liten så ville man ju att mamma skulle säga att man var duktig. Vi har ofta diskuterat med en kompis väldigt mycket med det där, varför man gör det. Och det är frågan om man inte skulle säga det till någon, skulle man göra det då?
Oj. Det var inte lite grejer.
Nej, men det här köpte jag av en kille nu.
Nere i källaren hos Gudmund har han och Nanna tagit fram all utrustning som behövs. Det är pjäxor, ryggsäckar, ishackor, stegjärn, hjälmar, rep, säkringar, karbiner, selar. Det är hur mycket saker som helst. Och det är inte så konstigt eftersom klättring är en sport där säkerheten är oerhört viktig. Och eftersom Gudmund och Nanna håller kurser i klättring finns utrustning i alla färger och storlekar.
Ja, för länge sedan när det började klättring överhuvudtaget, då fick ju den som klättrade först fick ju inte ramla. Så ramlade han, då åkte han i bara, ja då föll han långt. Då hade man ju hamprep till exempel. Och så knöt man det runt midjan. Och sen drog han upp de andra. Och sen kom ju det där mer och mer. Alltså man kom på att ja, men vi spricker, det kan man ju slå i någonting så här. Och så kopplar de i det. Och jag har ju klättrat i Elbsandstein heter det. Det ligger ju, låg i östra Tyskland. Ja, det är väl där friklättring kan man säga började. Och då borrar man in stora alltså, ringar kan man säga. Och det gjorde de så att då klättrade de upp. Och då hade de också knöt dem bara ett handprep runt midjan. Och så klättrade de upp och så trädde de i armen då, genom den där ringen. Och så knöt de ur sig. Och trädde i repet genom ringen. Och så knöt de fast sig igen runt midjan. Och så klättrade de vidare. Livsfarligt.
Det är ett förråd fullt med friluftsgrejer och hur mycket snören som helst. Jag vet inte hur många meter tror du det ska vara.
Jag har ingen aning. Ett par hundra. Ja, de där nere, de är 100 meter varje. Så. Flipflops kanske inte ska använda idag.
Och det är hjälmar och det är... Ja, var det här uppe någon sorts fjällpulka? Eller vad
är det? Ja, det är en bår som jag tror pappa har med sig lite på kurser.
Vi har ju trots allt... I Sverige någon sort och i Norden eller Europa i alla fall och i ja, västvärlden i alla fall en typ av räddnings, en backup på något sätt. Att vi gillar äventyr men vi har ju ändå liksom någonting. Om det händer så finns det ju hjälp. Sen kan det vara olika lång tid innan man får hjälp men det finns i alla fall. Så vi har ju som en trygghet och då känns, om man skulle leva så hela livet då skulle man hellre väl vara inne tror jag. Han som är gift med äldsta dottern, hans mormor sa ju att hon var ju vuxen upp i väldigt, väldigt svåra förhållanden här i Jämtland och när hon var liten. Och hon kunde ju inte förstå varför man skulle vara ute och klättra och åka skidor. Och när man kom vara inne var det skönt och varmt. Hon liksom, det där fattar inte hon. Och det är nog så. Vi har det bra och så vill vi ändå liksom ha det lite kämpigt. Man kan ju titta på när började all, i alla fall den stora delen av all e-sport kan man säga. Det var ju när industrialismen, när vi fick fritid på något sätt. Vi jobbade en viss tid på dygnet bara och sen var vi lediga. Någonting ska man göra. Och innan dess så var man ju, hade man ju fullt upp hela tiden. Det var ju ingen som hade tid med något annat.
Så åker vi ut till slalombacken i Östersund och vi börjar traska uppåt. För här, alldeles bredvid där slalomåkarna svischar förbi i högfart, har en vägg av is vuxit fram.
Men nu står vi här alltså vid botten av klippan. Och här är det då tonvis med is som har smält ner och frusit fast. Och Nanna står redo med ett rep.
Ja.
Lila färgat, långt, långt rep. Och Gudmund, du gör dig redo för att ge dig upp.
Jag sätter på isyxorna nu och... Sen ska jag sätta in någon isskruv, tänkte jag, här nere då. Som en liten stamplats kan vi göra.
Så nu har du alltså två stycken yxor i varsin hand som du spänner fast dem med ett snöre så att du inte tappar dem mitt i allt.
Ja, precis. Och så får man lite stöd också. Man har isskruvar då som man skruvar in i isen. Så hakar man sen, hakar man i dem här. Nu är det mycket gropar här så att man kan liksom haka i dem. Eller hål i, eller inte gropar, det är hål i isen. Alltså man försöker utnyttja det, då behöver man inte hacka lika mycket. Då man blir trött av det. Annars så slår man is liksom. Så där, så sitter den.
Men en sak som jag alltid funderar på när det handlar om isklättring är att isen, det kan ju bli att man hackar ut en ganska stor bit och faller, eller?
Det beror ju på vad man väljer. Om man tittar runt omkring här så ser det att det är en massa istappar och grejer. Och det är klart att klättrar du på istapparna så är chansen mycket större att det skulle lossna. Men om man klättrar så där som isen, så man får ju välja väg upp och hitta där det verkar mest. Man... Just där vi tittar nu, där är det ju mest is och då följer man den vägen upp då. Om man tittar där de där istapparna hänger, där är det såklart det tunnare och då blir det ju en helt annan sak att klättra där. Och att det kan ju gå av en istapp och då kan man ju ramla. Och det händer ju, det är klart, klättrar man på istappar så kan ju den gå av. Nu håller jag inte på så mycket att klättra is nu för tiden, utan nu är det ju mest klippklättring och sånt. Och då är det ju ofta liksom att lösa ett problem, det är det som är det roligaste, det är fascinerande då. Att man ska... Om man inte löser det så blir man trött och så ramlar man. Det är det som man ska lösa problemen under ganska mer eller mindre stressat förhållande.
Så det är utmaningen i klättringen som är det man drivs av, eller?
Ja, alltså det är väl flera saker. Det är väl både naturupplevelse, att det är vackert. Nu står vi här vid Slan och Backen, men det kan många ställen vara väldigt, väldigt vackra områden och vackra ställen som vi åker på kors och tvärs. Och sen är det ju både att man fysiskt får ta i lite grann och sen är det, ja, man, det är väl lite grann där man vill upphäva tyngdlagen. Det har jag brukar ofta tjata om. Det är samma när man åker puder eller åker off-piss. När man åker puder i som man vill sväva fram. Och det försöker man göra när man klättrar också. Man använder ju, alltså ibland känns det inte så, kan man lugnt säga. Ibland känns det som man är åt andra håll istället. Man åker neråt istället för uppåt.
Ja, men ska du få köra igång då?
Ja, jag tänkte det. Och allting sitter fast. Vilken tur. Då börjar vi halka upp här. Oj, oj, den är ihåll.
Det flyger. Is ner.
Det var flyger is. Ja.
Gudmund klättrar upp och tar sig sakta men säkert meter för meter upp för isväggen. Nanna står kvar och säkrar om Gudmund skulle tappa greppet och falla ner. För varje meter han tar sig upp släpper hon till mer av det långa repet som slingrar sig längs backen. Hon håller det stadigt i händerna, men repet är också fastspänt i en sele runt hennes midja. Om Gudmund skulle falla skulle en repbroms i selen göra att Nanna bromsar fallet. För mig som aldrig har klättrat ser det både obehagligt och farligt ut att ge sig ut rakt upp för en klippvägg. Roligt men farligt.
När man väl sätter en led, eller då vill man ju vara, då tänker man inte så mycket på förutom att man ska liksom vidare, eller att liksom, nu ska jag vila. Det är ju väldigt mycket teknik när det blir svårare och svårare, att du kanske måste göra något speciellt med kroppen för att komma vidare till ett annat grepp, eller om det är den där att du gör den på första försöket, då måste du vara ganska snabb i besluten. Och det brukar jag skratta lite åt, för att jag har världens beslutsångest. Mina kompisar, de hatar att gå liksom, jag kan inte välja en blomma och blomma färna, jag kan inte. Men när jag klättrar då och ska göra en sak på första försöket, då måste jag ta väldigt snabba beslut, för annars kan det ju bli att jag blir för trött och ramlar av det eller så. Och det tycker jag, det är väldigt, väldigt roligt att du måste liksom bestämma dig, kolla på berget, bestämma dig. Ja, så ska jag göra. Och så testar du och förhoppningsvis så går det. Och går det inte så kanske du valde fel väg eller du liksom, eller var för svag helt enkelt. Jag gjorde en led nu i Grekland som är nog den mest fysiskt tunga jag har gjort någonsin. Och det är inte den svåraste leden jag har gjort, men den var väldigt lång. Det var en sån jag gjorde på första köket, så det var väldigt... Ja, men jag måste bestämma mig hur jag ska göra. Och jag fick, ja, men det var väldigt tungt. Alltså jag blev väldigt trött. Och då kom jag till en position när jag stod och tänkte så här att du måste försöka liksom hela vägen nu. Och så kollade jag ut och då var det en sån stor formation. Man kan tänka sig nästan som isen att det var en stor formation som jag fick luta mig ut och runt. Och så såg jag ett jättebra grepp längre upp. Det var som en droppsten som kan bli i grotten när det droppar ner så här, så blir det såna stora liksom, tappar ner. Nu ska jag se, nu kommer han ner här.
Nu ser vi han inte längre.
Nej, nu tror jag han har satt fast sig på toppen.
Nu börjar han åka ner.
Och då tänkte jag, nu tar du i allt vad du kan. Nu ser du till att komma till dig. Då får man liksom peppa sig själv på något sätt. Att det blir de här man brukar se på TV. När det är en ängel och en jävel. Alltså att man ska liksom prata med, att man har som två. En säger, men släpp det här, är jättejobbigt. Och en som säger, men du vill ju det här. Och det var väldigt roligt när jag klarade den leden då. Alltså det var, alltså det är som en... Någon annan slags känsla på något sätt. Ja. För då har jag fått utmana mig själv i huvudet mer än kanske mer i kroppen. Nog för att jag var väldigt trött, men mer det här att ja, peppa sig själv på något sätt. Och det är väl lite grejen också med klättring, att även fast vi är två så är det ju jag själv där uppe och ska liksom övertala mig själv. Jag kan ju säga nej och åka ner igen. Så kan jag göra.
Du ska vara lite tävlingsmänniska och envis. Gud vad jag står på repet här så att jag inte håller på att släppa ner något.
Bara.
Men nu kommer han.
Nej. Ja, klättrar upp sig toppen.
Har det gått bra? Juhu! Det där ser ju kul ut. Betydligt roligare att ta sig upp.
Exakt. Ja.
Det brukar de flesta barnen också tycka. De vill bara hänga i
det. Det är jag och barnen.
Ja.
Du lyssnar till Ute med P1 och från klippväggen av is i Östersund ska vi nu till Stockholm och friluftskocken Erik Tornblad som idag ska laga till en lite lyxigare lunch på en stekhäll över öppen eld alldeles vid en frusen sjö.
Det här är ju då en liten plastflaska här fylld med då raggmunksmet, alltså det är pannkaksmet i princip. Med rivna potatisar. Och en morot faktiskt är det. River man potatisen och kramar ur vätskan. Blandar den med den här pannkaksmeten. Och så ligger den i en praktisk plastflaska här. Så att det är bara att pytsa ut i den här stekhällen eller, som vi har. Men det jag ska göra först är att steka lite tärnat bacon. Och här har vi en genväg då. Färdigtärnat bacon. Och det behövs ingen olja eller någonting för att det är så fett i sig.
En sån här sorts måltid, är det någonting man gör på fjällvandringen eller när passar det här bäst?
Jag skulle säga att det här är bäst för låglands. Ja, det är för det första, du bär ju inte med dig ved då när du är ute i på fjällvandringen, att det här är mer en låglandsaktivitet. Alltså där man är i skogen eller så. För mig i alla fall. Och det är ju, det kan ju tyckas svårare. Det här är en stekhäll då, en liten... Den är ungefär 25 centimeter i diameter. En liten en plåt stekpanna, fast det, den har inga sidor. Utan det är bara en plåt med ett handtag då. Vilket gör att, och jämfört med att laga mat... över glöd, så här kan du laga mat direkt. Alltså du behöver inte laga mat på elden istället för på glöden. Vilket, ja, dels är det mycket mer bränsleeffektivt. Så för att steka de här raggmunkarna idag så behövs det bara en... Ja, det behövs inte många vedträn, helt enkelt. Och så får du mat mycket snabbare än med glöd, vilket är roligt. Annars får vi sitta och vänta på glöden, titta på elden helt enkelt. Och det är en helt annan... upplevelse. Det jag är inne på är ju att man vill ha ett enkelt, ett njutbart friluftsliv. Alltså det är inte som idag här, det hade inte tillfört något att göra raggmunksmeten här ute. Det är liksom inte hålla på det och riva, du ska med saker och det kanske om möjligt, om man är ute i flera dagar, vandrar kanske 2-3 dagar, då kan du ju ha det. Det är ju inga, visst, för då håller sig inte raggmunksmeten då. Men som nu, det här är en dagstur. Vi går ut. Och då ska det ju vara så enkelt som möjligt att och då tillaga raggmunkssmeten hemma i köket. Det tar bara ett par minuter. Och så lär den i en plastflaska. Det är ju alltid... Det är det vi vill ju åt själva matupplevelsen och det här att laga mat. Och ta bort de kanske lite tråkigare momenten av... Och det är ju någonting där med varm mat. Det är liksom, och det här går... alltså från... tanker eller från liksom när man börjar göra elden till att ha en färdig raggmunk i sin tallrik här, då kanske vi pratar, om man är lite van, då pratar vi alltså 10 minuter.
Nu är det olja eller vad är det som
händer? Det är olja här, precis. Vi har lite olja i pannan och sen ska vi ha så där. Ska vi ha på själva raggmunks smeten och då gäller det att göra dem ganska så tunna så att man inte blir de för tjocka, då bränns det gärna som, ja, precis som med pannkakor hemma, då bränns det gärna eller kan de bli brända fast inte helt färdiga i mitten, så man får ja. Och tipset vad gäller just raggmunk generellt, men speciellt här är att finriva potatisen. Och här har jag morot i också. För att då tillagas den fortare. Då. Eller då tillagas den ungefär lika fort som pannkakan, så att säga. Eller pannkaksmeten. Det enda man får akta faktiskt för när man lagar på murek är att effekten är så... Det är så bra effekt på dem. Alltså, de blir så varma så att... Så redan nu här efter en halv minut så har vi fått en stekyta på själva raggmunken. Men med lite övning då så är inte det andra konstigheter. Kan man steka pannkakor hemma så kan man laga mat på murika eller på en sån stekhälla. Nu ska vi se om det går att vända den här. Titta.
Gick väl alldeles utmärkt det där?
Japp. Det här, nu är faktiskt en klar här.
En rund och härlig med en liten stekyta på. En raggmunk.
Precis.
Färdig att servera.
Så, vi viker en dubbel där. Lägger den i kåsan. Och så hade vi då redan stekt dessa baconet där. Och såklart var vår raggmunk utan lingonsylt. Så det ska också på. Så.
Voilà, som man brukar säga.
Ja, varsågod.
Krämigt inuti. Och så det härligt frostigt utanpå. Det gillar jag. Oj vad gott. Och helt annat än en sketen falukorv vid en lägereld.
Ja, vänta lite. Ska jag fira?
Vi är tillbaka i Östersund och klippväggen där Nanna nu för första gången ska klättra på is. Hon har sedan hon var liten följt med sin pappa och bror och klättrat. Under tonåren tog däremot hästarna över innan hon efter gymnasiet igen fick upp intresset för klättring. Nanna har klättrat på platser över hela världen men aldrig på is. Hon säger att hon fryser så lätt om fingrarna och hellre åker till Spanien och klättrar. Men nu är det alltså dags för premiären.
Ja, lycka till!
Tack!
Inga större instruktioner, du bara låter henne.
Ja, man hackar lite bara. Hänger remmarna. Ja, det som man ska göra, det är ju samma som att klippa. Titta vart det finns steg och grepp. Tänk på det, Nanna. Att du har ju till höger där, titta till höger. Kan ju sprajsa där ute där då.
Bara titta hon bara på dig.
Det är ju radio, Nanna. Ja, jag måste ju prata. Jag brukar säga så här. Ja, berätta det, Nanna.
Jag vet inte.
Ja, men jag brukar säga, ja, men... Du ska göra sådär, säger någon. Sådär. Ja, men du kan ta till höger, höger.
Höger. Och så tar man vänster. Ja, det där går ju också.
Men lyssna ja. Inte alltid på vad du säger.
Nej, det är det som är det värsta.
Pappa pratar ju mycket om lätthet. Och det är ju en lätthet. Men kanske inte att det är lätt att man lättar från backen. Utan mer att allting stämmer. Som om du ska göra en... Ja, men det är ju svårt att jämföra. Ja, men när man åker skateboard och klarar ett nytt trick, att då känner du verkligen att Ja, men det är jättesvårt att förklara en känsla. Det är det. Men...
det finns ett engelskt uttryck för det där. Det heter the flow. Är det ju. Och det är ju samma som vi pratar, som man pratar om tyngdlöshet, som jag säger då. Man upplever, det är svårt fast man upplever inte svårighetsgraden. Och det är samma när man åker skidor, det får man till det perfekt, att man, det är inget jobbigt. Och du fattar inte, jag höll på med en led här på den svåraste jag gjort här på Frösön. Jag höll på 1,5 år. Nu var det inte som någon annan, man gör ju inte det varenda dag, men till slut så klarar man det här. Och den gången jag klarade, det gick det rätt som helst. Jag har inte gjort något svårare, tror jag, än den överhuvudtaget. Och jag höll på och slet som en idiot innan. Och sen fattar man inte. Var det så svårt egentligen? Men då hade man det där. Liksom, allting stämde. Allt. Men det är ju inte ofta. Jag säger. Men det är det målet man söker ofta hela tiden, kan man säga. Att man söker den här den perfekta rörelsen eller perfekta känslan då. Som någon annan säger. Det är både mentalt och fysiskt. Allting stämmer. Det är dit man vill.
Jag kan i alla fall, vi kan väl säga att den känslan är en god känsla.
Ja, absolut.
Innan vi säger tack och hej från Ute med P1 för den här gången ska några lyssnare få dela med sig av vad de helst gör när de är ute.
Hej, här är ett naturtips från Nyköping. Med detta sagt, 17 km söder om Nyköping så finns Stora Bötet. Det är en stor mosse på 500 hektar ungefär som ett naturskyddsområde. Där du kan träffa massor av fåglar och här på vårarna så är det tranor och svanar som stannar där över natten. Det finns ett gömsle som man kan se orrspel. Väl värt ett besök. Och vi har gått ut dit på snöskor när det inte är fruset. Så det är riktigt... långt borta, men ändå nära. Det här var Karl Kaffer ifrån Låtset igår, lite söder om Nyköping. Hej då!
För mig är det bästa äventyret det som faktiskt blir av. Det är bättre att gå och grilla en korv bakom knuten istället för att inte vandra gröna bandet. Det finns ibland också en motsättning i att alla äventyr måste vara storskaliga och prestationsfyllda när man egentligen bara behöver komma ut för att koppla av prestationsångesten och stressen från vardagslivet. Då är det skönt att bara kanske ta med sig en täljkniv och en termos med kaffe och sätta sig i skogen en stund och lyssna och tälja. Jag heter Jonas Strömstedt från Skingaröd, norra Skåne.
Och Gunilla Kalifatides Ander mejlade oss och skrev att en verklig pärla att besöka nära Stockholm är Paradisets naturreservat som ligger i Huddinge på gränsen till Haninge. Där kan man gå tryggt på märkta spår och leder, bland annat delar av Sörmlandsledens spår. I reservatet finns både gammelskog, små sjöar, hällmarker, våtmarker. Hon skriver också inte minst tystnaden. Där i Paradisets naturreservat alltså. På vår Facebook-sida där vi heter Ute med P1 tipsade Kersti Bäck Larsson om Tiveden, både i och runt nationalparken. Hon skriver att det är norra Vätterns skärgård, en sötvattens skärgård med kristallklart och drickbart vatten. Tusen tack för alla fina tips. Ute med P1 är slut för den här säsongen. Men vi är tillbaka igen i höst. Jag hoppas vi hörs då.